Du lyssnar på Andra världskriget, del 6. Ardennerna till Hiroshima, av Anthony Beaver. I översättning av Kjell Waltman, inläst av mig, Per Runhammar. 43. Ardennerna och Aten. November 1944 till januari 1945. I november 1944 led generalmajor Troy H. Middletons soldater i 8:e armékåren av tristess på Ardennerfronten. Generallöjtnant Bradley fick höra klagomål från skogvaktaren om att de amerikanska soldaterna i sin längtan efter grillat kött jagade vildsvin med Thompson-k-pistar i cabflygplan på låg höjd. För att få ett avbrott i de monotona förplägningsportionerna kastade man dessutom handgranater i öringbäckar. Ända sedan den tumultartade reträtten till Västvallen i september hade Hitler längtat efter att upprepa 1940 års stora triumf. På nytt räknade han med de allierades självbelåtenhet, offensivens chockverkan och ett snabbt utnyttjande av läget för att uppnå sitt mål att inta Antwerpen. Denna förkortade version av von Mansteins plan från år 1940 skulle dessutom tjäna till att skära av kanadensiska första armén, brittiska andra armén, amerikanska nionde armén och dessutom större delen av den amerikanska första armén. Hitler drömde rent av om ett nytt Dunkirk. Den sortens fantasier gjorde hans generaler bestörta. Guderian ville förstärka östfronten innan de sovjetiska styrkorna inledde sin vinteroffensiv. Men Hitlers strategi var, ungefär som Hirohitos förhoppningar inför Ichigo-offensiven, att uppnå en förkrossande seger och tvinga åtminstone ett land ut ur kriget för att sedan kanske kunna förhandla utifrån en stark position. På eftermiddagen den 20 november gick Hitler ombord på sitt Führersonderzug Amerika som stod på ett sidospår och kamouflerades av lövverket och lämnade Wolfschanze för alltid. Han hade varit dålig och behövde dessutom genomgå en halsoperation, vilket gav honom en ursäkt för att överge den hotade fronten i Ostpreussen. Han hade varit svårt deprimerad och var tydligen medveten om den katastrof som väntade Tyskland. Goebbels hade försökt övertala honom att hålla ett radiotal till nationen, eftersom det gick rykten om att han var svårt sjuk, galen eller rent av död. Hitler vägrade orubbligt. Endast utsikten till hämnd livade upp honom och hans Ardenneroffensiv åstadkom en sammanbiten förväntan. Med hjälp av OKVs personal hade Hitler formulerat orderna in i minsta detalj. Ett förslag från Model till operationen hade haft tecknamnet Herbstnebel, men det blev slutligen Wacht am Rhein för att ge en antydan om en defensiv operation. De anfallande arméerna var tvungna att nå Maas inom 2 dygn och ta Antwerpen inom 2 veckor. Hitler sa till sina chefer att han skulle fånga den kanadensiska första armén och tvinga ut Kanada ur kriget, och detta skulle i sin tur få Förenta staterna att överväga en fred. Generalfältmarskalk von Rundstedt, som var fullt beredd att inleda en begränsad offensiv för att krossa Aachen-utbuckningen, insåg att Antwerpen var ett helt orealistiskt mål. Även om vädret förblev tillräckligt dåligt för att hålla de allierade flygstyrkorna på marken och även om man rent av lyckades ta de allierades bränsleupplag oskadda, så hade tyskarna inte den styrka som krävdes för att bevara korridoren. Det liknade Hitlers besatthet av det motanfall vid Avranches som han i början av augusti hade tvingat på generalfältmarskalk von Kluge. Ett dramatiskt och oväntat anfall gjorde ingen nytta så länge man inte kunde hålla liv i det. Gerd von Rundstedt skulle senare komma att bli djupt förorättad när han fick veta att de allierade kallade operationen Rundstedt-offensiven, som om det hade varit hans plan. När Jodl den 3 november la fram planen för de berörda cheferna blev de bestörta allesamman. Överbefälhavare West von Rundstedt, armégrupp B:s chef Model, 6:e SS-pansararméns chef SS-oberstgruppenführer Josef Sepp Dietrich och 5:e pansararméns chef, generalöverste Hasso von Manteuffel. Men när det 6 veckor senare blev dags för ordergivningen på kvällen...